Idag skulle det handla om gemenskap. Och vad är det? Det skulle vara fascinerande och om ni skulle säga var och en vad det betyder. Men jag tror inte vi släpper fram här. Jag vågar inte. Jag tittade på internet på synonymer. Och det fanns ganska många. Många var ju ganska självklara. Samhörighet, förbindelse, samband, närhet, tillsammans, samverka, samvaro och till och med beröring stod som synonymer på gemenskap. Alla de här orden handlar ju om relation. Och det här gemenskap som vi ska tala om idag är vår andra målsättning. Vi har ju fyra för 2018. Och när man tittar på dem så upptäcker man, och det har väl gjort tidigare, att egentligen handlar alla fyra om relationer. Uppåt, åt sidan, in i församlingen och ut från församlingen. I den ordningen. Så att det handlar om relationer idag. Jag tror om jag skulle sätta en rubrik på gemenskap, det är att leva så nära någon eller några att man kan se in i varandras liv. Hörs jag? Ja, det gör jag. Jag brukar inte tala så hårt, så högt. I församlingsledargruppen så höll vi på ganska länge att forma de här målen. Kanske en del tyckte det tog för lång tid, jag vet inte. Men vi vände och vred på formuleringar. Men vi bad också en hel del. Så jag tror vi kan säga att de här målsättningarna, de har kommit fram under bön. Vi ska se om vi kan få fram första bilden. Ja, det går. Ser ni? Tekniken är underbar ibland. Där står mål nummer två. Och jag markerade, vi vill fördjupa gemenskapen med varandra. Det är vad vi har sagt i den här församlingen. Vi vill vara en välkomnande gemenskap där alla blir sedda oavsett bakgrund. Vi vill ge ungdomarna en tydlig plats i församlingen. Idag har de ju rest till Norge. Så vi ser inte så mycket av dem. Men det kommer fler söndagar kanske. Och vi vill öka antalet hemgrupper och utbilda ledare. Det var vi satt upp på det här. Det här med att jag markerar, vi vill. Och jag kan säga att jag är helt övertygad om att det är vad Gud vill också. Fördjupa gemenskapen med varandra, det kommer det att handla om idag. Vi kan släcka ner den bilden. Jag vet inte varifrån det styrs, om det är här bakom eller där uppe nu. Nu är det där. Ja, det är lite virrigt idag. En målsättning är ju en uttalad färdväg. Det handlar om vägen, men det handlar också om målet. Och vi står, vi vill. Och vi, det innebär att vi är många. Vi gemensamt vill. De här orden som stod sen då. Vi vill vara en välkomnande gemenskap där alla blir sedda oavsett bakgrund. Att bli sedd, det tror jag är oerhört viktigt. Och jag är övertygad om att Herren ser dig och mig. Och har kallat både dig och mig att följa honom. Och han har kallat oss personligt. Men vi behöver också som Guds barn se varandra. Det är mycket viktigt. Det blir lättare att lyssna och se varandra om vi lever nära varandra. Det är min erfarenhet. Annars ser vi ju inte varandra. Som jag har formulerat det här så vill vi utvecklas från många jag till ett vi. Och jag tror att det kräver en hel del av oss allihop att bli ett vi. Vi kommer från olika erfarenheter, har olika gåvor, och bär med oss olika saker genom livet. Men Jesus frågar bara efter en enda sak. Vill du följa mig? Och han frågar inte ens, vad kan du bidra med? Nej. Det innebär att vart vi är på väg är oerhört mycket viktigare än var vi kommer ifrån. Ge ungdomarna en tydlig plats i församlingen. Vi har velat lyfta fram ungdomarna. När jag läser Bibeln om lärjungarna, Jesus kallade lärjungarna, så var det unga grabbar. De var olärda män av folket. Och ändå kallade han dem. Han kallade inte dem för att de var någonting. Nej, vi läser, Paulus skriver att den som ingenting var, utvalde han. Och jag tror att det är därför jag står här idag. Och kanske därför att du sitter i bänken idag också. Frågan både till ungdomarna och till oss är, hur nära Jesus vågar vi leva? Det handlar också om hemgrupper. Hemgruppen är ju en plats där det finns ganska nära gemenskap. Det finns förutsättningar för det. Och där finns det också förutsättningar att våga pröva de gåvor vi har i lite mindre miljö. Jag tror att de här målsättningarna och den här vi tar upp idag, den rör oss alla, berör oss alla. Ingen utav oss står utanför den målsättningen. Jag läser i Bibeln, och det känns rätt tufft att läsa det, att Jesus, han lämnade de 99 i öknen bland vilddjuren för att söka efter det hundrade fåret. Och jag tänker, gör jag det? Lyssnar vi i vårt inre, så tror jag att vi vill, men kanske inte vågar göra detsamma. För en dryg vecka sedan på fredag efter lunch, så fick jag ett sms av någon i samlingen, vet det. Ja. Och det var frågan om jag kunde ta över predikan idag. Och jag svarade ja, utan att egentligen veta vad det innebar, kan jag säga. Jag var på ett annat håll i landet, en kristen konferens, och det skulle bli tid ganska omgående att lyssna in Guds röst. Och jag gjorde så att jag gjorde det bekvämt för mig. Kanske lite märkligt, men jag gick och la mig på estraden i den stora kyrkan i Lysekil. Den är nog minst lika stor som i Skara. Och jag låg under korset, det hänger ett kors med Jesus på uppifrån taket, och jag låg precis under där. Och väntade att han skulle tala till mig eller visa mig något. Jag bad att jag skulle få något att säga idag, om det blev jag som skulle predika. Och ganska snart så kom det en bild till mig som vi ska se om en liten stund. Och det var fågeln. Och jag låg väl kanske där tre kvart nästan. Och jag tittade upp mot korset nerifrån. Och jag såg Jesu händer. Jag såg att det var hål i händerna. Det kom två bilder till, och jag ska visa dem. Jag tror att Gud vill göra oss till ett folk. Och ett folk, det är då en sammansvetsad grupp. Jag tror att Gud vill göra oss till en gemenskap där både glädje och sorg segrar men också nederlag får plats. Det är till gemenskapen vi kan komma då våra liv spårat ur. Till församlingen är man välkommen om man inte är perfekt. Det finns ju inga perfekta, så det blir vi andra kvar. Vi är gott sällskap om du kommer till församlingen, även om du inte är perfekt. För du kommer ganska snart att se att det är likadant med de andra. Jag har skrivit här att jag tror att Herren vill att Korskyrkan ska bli en rörelse. Det är alltså något som rör på sig. Vi har ett mål, en riktning. Och som jag uppfattar har vi redan börjat. Jag uppfattar i Bibeln och i vår tid med att människor som har berörts av Gud, det är de som berör andra. Ingen är färdig, men vi kan alla vara på väg. Och vi har kommit olika långt, det tror jag. Men hur berör vi andra? Ja, vi hörde det tidigare idag här. Genom att de ser våra liv. Då ska vi ta fram nästa bild och se om det är lika spännande. Här kommer då fåglarna. Det här var den första bilden jag såg inne i kyrkan, inte utanför. Eller inom mig kanske jag ska säga. Den här bilden är rätt intressant. Man är på väg någonstans. Och man är på väg åt samma håll. För nästan 30 år sedan är det väl, så cyklade jag Vätternrundan några gånger. Britt och jag var ute och tränade en hel del. Hon tränade väl mer och jag fuskade väl lite. Jag tänkte det går väl ändå, men det var tufft sen, det kan jag säga. Jag lärde mig att det låg, precis när vi startade så var det var en cykelklubb med 20-25 stycken och så var vi var 50 i start samtidigt. Och jag tyckte de körde lite försäkta, lite mer kunde de öka. Så jag sa till dem, kan inte öka lite, så jag. Men det ville de inte. Dra själv då, sa de till mig. Och det gjorde jag. Och då upptäckte jag någonting som jag inte visste om förut. Ja, det visste jag väl kanske. Men jag upptäckte att ligga först var oerhört mycket tuffare än att följa med. Och det har fåglarna upptäckt för tusentals år sedan. De var mycket tidigare. Ni ser att det är V-formation. Fåglarna flyger så. Och varför gör de det? Ja, dels har man gemenskap med varann. Man har samma mål. Ingen lämnas efter. Man har kontroll över varann. Men man flyger egentligen med yttervingen bara. Den andra är mera i vila. Så de fåglarna som inte flyger först, de sparar energi när man har samma mål. Det är också så, läste jag här igår, att efter när fågeln flyger så skapas det lite uppvindar. Så fågeln som kommer efter en annan fågel sparar energi på det sättet också. Det här är vad jag förstår det mest effektiva sättet att flyga. Ett fotbollslag kan jämföras med fåglarna nästan. Man är olika individer. Man har olika uppgifter faktiskt. Men man uppträder tillsammans. För alla i laget vet att man kan inte vinna om man inte samverkar, samarbetar. Vi ska ta fram nästa bild. Så ja. Vad är gemenskap, tog upp då? Och här ser ni en bild som jag hittade på nätet. Jag tyckte den var bra. Vi är människor, som bilden till vänster står där med olika gåvor. men vi samverkar inte. Vi måste göra så att den personlighet jag är, den gåva jag har, måste fogas in i helheten. Och jag tror inte att ni har så svårt att upptäcka skillnaden på de där två bilderna, eller hur? Det högra är en gemenskap, det vänstra är en samling individer. Gemenskap uppstår egentligen först då jag placerar in mig tillsammans med andra. Jag måste samverka med andra för att gemenskap ska uppstå. Precis som mannen eller kvinnan gör på bilden till höger. Jag tror att vi alla har en plats att fylla. Det är inte så att vi konkurrerar med varann. Nej. Ett pussel konkurrerar aldrig med varann. Vi kompletterar varann. Jag tror att vi behöver bejaka varandras personligheter, uppmuntra varandra, bekräfta varandras gåvor. Vi behöver lära oss att se varann genom Jesu ögon. Och vad ser vi då, funderar du? Ja, jag tror vi kommer få se mycket nytt som vi inte har sett förut. Han ser oss genom förlåtelsens glasögon och också genom trons ögon. Vi behöver lära oss att se som han. Då tog jag nästa bild. Så ja. Den här bilden var egentligen den här jag såg i Lysekil. Handen. Nu är det på engelska där, men jag tror ni klarar nog av det. Det är ganska lika faktiskt, märker ni ju. Handen är ett tecken, en symbol för Jesu fem tjänstegåvor. Apostel, profet, evangelist, pastor och lärare. Och ni ser det två bibelställen som det citeras. Jag tror att för en full gemenskap med varann och med Herren så behöver vi alla dessa tjänstegåvor i församlingen. Jag inte bara tror det, jag är övertygad. Vi behöver apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare. Och jag har skrivit där att ska församlingen växa behöver alla de här gåvorna finnas i korskyrkan. Så hittade jag en bild på att till vänster, ni ser apostel, profet och evangelist, är gåvor som handlar mest om tillväxt vad det gäller kvantitet, antal alltså. Men församlingen behöver också tjänstegåvor som är handlar om kunskap och om vård. Och då kommer pastorer och lärare in. Jag tror att en församling behöver alla dessa gåvor. Och jag skulle vilja uppmana oss att vi ber att Herren inte plockar ut, för jag tror han redan har gjort det egentligen. Men att vi upptäcker vilka gåvobärarna är. Och vi välsignar dem. En gemenskap kan ju vara olika nivåer. Vi kan ha en mänsklig gemenskap, vi kan ha annan typ av gemenskap, men ska vi vara Guds församling så behöver Guds tjänstegåvor finnas i församlingen. Liksom de som vi brukar kalla nådegåvorna, helande, profetia och så vidare. Handen, det är ju lite märkligt. Vi har händer och de ser ganska lika ut, tror jag. Mina har lite sträck i sig, några rynkor på andra sidan. En del har nog mer rynkor och en del har mindre. Men det är inte det som är det viktiga. När jag tittar på min hand så ser jag ju tydligt, och det kommer du också göra. Det finns bara ett finger som kan nå alla de andra. Och vilket kan det vara? Tummen, den kan nå alla de andra, aposteln. De andra fingrarna kan nudda vid den som är närmast. Men aposteln är den som arkitekten i församlingen. Den som pekar ut färdvägen. Profeten, han talar från Gud. Ofta i kyrkan talar vi om Gud, men profeten talar oftast från Gud. Vad gör evangelisten då? Ja, det är den som är människofiskaren, kan vi säga. Det är han som, eller hon, som ser till att vi får nya kontakter. Att människor berörs. Jag tror vi behöver båda de här typerna av gåvor. Vi behöver både växa i kvantitet men också i kvalitet. Som jag uppfattar Bibelns ord så är tillväxt båda delarna. Jag tror inte att vi får tillväxt totalt med bara den ena sidan. Nej, vi behöver båda. Då kan vi ta nästa bild. Gemenskap igen. Man kan ha gemenskap genom att man har samma åsikter. Det har man ju i politiska partier, i stort i alla fall, tror jag. Vi kan ha samma erfarenheter. På arbetsplats så har man arbetsgemenskap. Men jag tror det finns andra typer av gemenskap. Jag skrev handens gemenskap, och det kanske är lite grann samma sak som arbetsgemenskap. Men handens gemenskap är att sträcka ut sin hand till andra som man tror behöver den. Alltså diakoni, evangelisation. Jag tror att går vi lite djupare så kan vi tala om hjärtats gemenskap. Vad är det? Det är precis vad man sjöng om här. Kärleken. Vi måste ha kärlek till varandra. Andens gemenskap kommer tillbaks till. Det tänkte jag tala lite mer om. Jag tror ni förstår vad det är. Men vi talade om att vi ville fördjupa gemenskapen i församlingen. Och då kan man fråga sig då, vad innebär att gemenskapen fördjupas? Är det fler relationer? Är det närmare relationer? Eller är det kanske till och med djupare relationer? Och vi talade aldrig i församlingsledarna om vad vi menade, så det är hur jag uppfattar. Men jag tror att det är alla tre sakerna samtidigt. Närmare, fler och djupare. Och jag tror att gemenskapen blir större ju längre vi vandrar neråt raderna här. Jag tror att de flesta av oss behöver ha fler relationer i församlingen. Att verkligen lära känna nya människor berikar både oss och den andra. Men det stannar inte där. Nej, det fördjupar gemenskapen i vår grupp, i församlingen. Jag tror inte att det räcker med arbetsgemenskap i församlingen. Inte alls. När man bygger ett hus, jag har ju ett ganska, ja nu börjar det bli gammalt då, men det är byggt med sten. Och alla stenar, alltså fasadsten, alla fasadstenar behöver finnas där. Om det är någon som fattas, då är inte bygget färdigt. Och jag förstår, jag var inte där, men jag förstår att Tilly talade förra gången om grunden. Och grunden, det är att vi är rotade i Jesus. Och då ska jag ta fram nästa bild. Jag ser församlingen som ett träd. I Bibeln har man ju bilden av en kropp, en byggnad och så vidare, men ett träd. Och jag skrev en fråga här. Vilken del av trädet är viktigast för att bära frukt? Nu får ni svara faktiskt högt och tydligt om ni vågar. Vad sa du? Ja, du är duktig. Ja, roten. Vi kan säga att utan roten så blir det ju ingenting. Och ni ser på det här trädet att det är ganska stor rot. Vi har några stycken träd hemma på tomten och konstaterar vi har, ja, våra träd är stora, de har inte skötts så bra. Inte underhållet. Men jag har upptäckt också då att vi har ett stort klarbärsträd. Att rötterna går mycket vidare ut än vad trädet är stort. Trädet är väl 8-10 meter högt. Och rätt så stort. Men i gräsmattan kommer det upp rötter långt därifrån. Och rötterna är det som får trädet att växa. Rötterna är det som gör att församlingen bär frukt. Grenarna är alltså inte det viktigaste. Stammen inte heller. Det är rötterna. Och jag vill läsa från Romarbrevet 11:18. Det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Och det här är Paulus som har skrivit. Det är roten som gör att det blir frukt. Hur roten mår, hur djup den är, hur säker rötterna är på att kunna leverera fukt till själva trädet. Och då tar vi den sista bilden. Ni ser inte den lilla texten och det behöver ni inte göra heller, för att det är bilden som är meningen. Ja, det var den här bilden, tredje bilden jag såg när jag låg där under korset i kyrkan. Rötterna binder oss samman. Och jag skrev att det är den djupaste gemenskapen som vi kan ha. Ni ser på den här bilden, och det är därför jag valde den, att rötterna går ut samman. Och så är det i skogen. Att rötterna växer ihop. Det ena trädet kan ge växtnäring till det andra. Men bara under en förutsättning. Att man inte växer för långt ifrån varandra. Man måste ha närhet. Och min hälsning till er idag är att det är rötterna som binder oss samman i församlingen. Jag har talat om fågelsträcket. Jag har talat om handen. Och så om trädets rötter. Aktiviteterna, gåvorna, är viktiga. Men det är rötterna som håller oss samman. Vi hörde också en punkt till. Det är rätt märkligt här, men ni visste ju inte någonting om vad jag skulle säga. Jag hade skrivit ner 1 Johannes brev 4 kapitel vers 7-10 lite efter det Lotte läste. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Det här kan du läsa i Johannes första brev. Kanske vi ska säga. Läs det. Brevet, det är rätt så häftigt, fantastiskt. Det är alltså Guds kärlek som binder oss samman genom att våra rötter förenas i Kristus. Hör ni vad jag sa? Våra rötter förenas, vi växer ihop. Tittar vi under jordytan så kan vi se ett fantastiskt nätverk. 50, 100 träd, rötterna växer samman. Det blir som ett nät. Det vi ser ovanför av trädet är ju bara konsekvensen utav rötterna. Vad var det egentligen som fick människor att bli så fascinerade, ja till och med häpna över Jesu budskap? Kritikerna såg ju lärjungarna följa med Jesus och man såg ju direkt att lärjungarna inte platsade in i Jesu budskap egentligen. De var tröga, de fattade inte. Men de följde Jesus ändå. Unga grabbar, men de hade lärt sig en sak. Att leva ut det de hade tagit emot. De såg Jesus göra under. De såg när han med ord eller beröring helade människor. Och Jesus sände ut dem två och två för att de skulle göra samma sak. Och jag är rätt övertygad, han sände ut dem 12, men han sände ut dem 70 eller 72, det är lite olika bibelöversättningar. Jag är övertygad om att han faktiskt sänder ut oss också i den uppgiften. Vi skulle tala om riket och vi skulle visa rikets makt. Jag beställde en bok häromdagen. Britt sa här dagen att nu kommer en bok igen. Och jag kan ju säga att de kommer ju inte av sig själv. Det förstod ju hon också. Ja, jag beställer mycket böcker. Jag såg en titel som fascinerade mig. Jag har inte börjat läsa boken än. The Limitless Life. Faith. Den gränslösa tron. Det förlockade mig. Kan tron verkligen vara gränslös? Finns det inte gränser för vår tro? Så läser jag igen Johannes första brev, men nu kapitlet efter, femte kapitlet och fjärde versen. Det Johannes säger att det är vår tro som ska övervinna världen. Och jag ska strax sluta här. Men gemenskap bygger inte på vilka vi är. Vi läste se hur de älskar varandra. Och jag tror, och det står ju så, att det var därför människor blev så fascinerade av Jesu budskap när de såg den första församlingen. Ibland kan vi tycka att vi inte är så älskvärda. Och det kan jag känna också. Jag tror inte att jag alltid är det. Och tyvärr mina vänner, jag tror att kanske inte ni heller alltid är det. Nu är jag hård, men det tror jag. Men det är kärleken som för oss samman. Och jag tänkte ge dig en uppgift när du kommer hem, eller redan nu kanske. Fråga Herren vem du ska sträcka ut handen till. För att vidga din gemenskap. För att vi ska börja gå den här vägen i församlingen. Jag har skrivit sista meningen här. Jag känner stor frid över den målsättning vi har tagit i församlingen. Jag kan försäkra er att det har varit mycket bön innan. Det är inte bara ord. Och jag tror att de andra, precis som jag, är övertygade när vi skriver ordet ja eller vi vill, så Herren med det. Jag tror vi har fångat Herrens vilja. Att fördjupa gemenskapen, och då inte bara med varann. För att jag ser en bild till, kan man säga. Och det är då när man samlas kring korset. Alla drar sig så nära Jesus som möjligt. Då ökar vår gemenskap med varann. men också med honom som är upphovet, som är rötterna. Gud vill signa er att ta den här vägen med ökad gemenskap. Och jag vet inte hur det är med er, men självklart så drömmer vi på nätterna kanske, men jag tänker vaken dröm. Vad skulle kunna ske i församlingen? Vad skulle den här gruppen kunna göra i samhället om vi blir fyllda av Guds ande? Jag kan säga det att när jag var ung så var jag med om väckelse i den stad jag växte upp. Vi såg 160 personer ta emot Jesus under ett halvår. Och jag tror vi kan säga att minst 130, kanske 140 av dem kom från helt annan bakgrund. De visste egentligen ingenting. De fascinerades av det de såg. Se hur de älskar varandra. Och det var mer än hälften var ungdomar. Och väldigt få kom från kristna hem. Jag tror att gemenskap som levs ut är en stor kraft. Gud välsigne er. Då ska vi be. Herre, jag tackar dig för att vi får ha gemenskap med dig. Att du bildade församlingen på pingstdagen. Herre, jag ber om att du fyller oss med din ande precis som du gjorde då. Jag tackar dig för att du, heliga ande, delar ut gåvor till var och en. Jag tackar dig för, Herre, att du inte vill att vi ska vara ett folk som lever på svältgränsen. Nej, Herre, jag läser i ditt ord att du vill att vi ska ha liv och övernog. Och Herre, jag tackar dig för övernogslivet. Att det är möjligt för oss att sträcka ut våra händer och säga att jag vill ha det livet. Jag tackar dig för, Herre, att du vill låta din församling här, Korskyrkan, vandra framåt i närmare gemenskap, i fördjupad gemenskap med varann, men också med dig, Herre. Herre, för oss in i dina planer. Amen. Gud välsigne er.